Innan han hann släppa portöppningen bakom sig exploderade tornspiran där han hade stått. Han kände strömmen av eld och jord samtidigt som en kaskad av stenskärvor och damm sköt ut genom portöppningen och fällde honom till golvet. Smärtan högg till som en vass röd lans i hans sida när han landade, skar genom tomrummet där han svävade, och det lika mycket som någonting annat fick honom att släppa portöppningen. Någon annans smärta, någon annans svaghet. I tomrummet kunde han ignorera dem. Han rörde sig, tvingade en annan mans muskler att arbeta, föste sig upp och satte av i framåtböjd språngmarsch mot estraden, just som hundratals röda brinnande trådar slog ned ur taket och brände sig ner i det havsblå marmorgolvet i en vid ring kring platsen där han fortfarande såg resterna av portöppningen tona bort. En av dem genomborrade hälen på hans stövel och hans fot, och han hörde sig själv ge till ett skrik när han föll. Det var inte hans smärta, vare sig i sidan eller foten. Inte hans. Han rullade över på rygg och kunde fortfarande se resterna efter de röda, brinnande trådarna. Tillräckligt mycket för att han skulle urskilja eld och luft, vävt på ett sätt som han aldrig förutsett. Tillräckligt mycket för att avgöra exakt varifrån de kommit. De svarta hålen i golvet och takets siliga stuckatur högt ovanför fräste och sprakade i luften. Han lyfte händerna och vävde landseld. Började väva den. Någon annans kind sved av minnet av en örfil, och Kertsjöns röst fräste och sprakade i hans huvud som hålen trådarna hade gjort. Du gör inte det igen, pojke. Aldrig. Det var som om han avlägset hörde Luce Tharyn gny av fruktan för vad han stod i begrepp att släppa löst. Det som en gång nästan hade förintat världen. Han släppte alla flöden utom eld och luft och vävde dem båda så som han just hade sett. Tusen hårfina röda strålar blommade fram mellan hans händer och spred sig i en snäv korn på sin väg uppåt. Ett cirkelrunt segment av taket störtade ner i ett moln av stenflisor och gipsdamm. Det var inte förrän han redan hade gjort det som han insåg att det kunde finnas någon mellan honom och Shamel. Shamel skulle dö idag, men om han kunde göra det utan att döda någon annan. Bävarna försvann, han tog sig på fötter igen och linkade hastigt bort till dörrarna på salens ena långsida. Höga portar där varje panel pryddes av 9 gyllene bin, stora som hans knutna hand. Med ett litet flöde av luft sköt han upp dörren innan han kom fram till den. För litet för att kunna upptäckas om man inte var helt nära. Han stapplade ut i korridoren och sjönk ner på ett knä. Den där andres sida brände som eld. Foten sköt pilar av smärta. Brand drog upp sitt svärd och lutade sig mot det. Väntade. En slätrakad kar med runda skära kinder kikade fram runt ett hörn längre ner i korridoren. Tillräckligt av hans rock syntes för att förråda att han tillhörde tjänarna. Den var grön på ena sidan och gul på andra. Uppenbarligen ett livré. Mannen såg Rand och drog sig långsamt tillbaka. Som om han inte skulle bli upptäckt ifall han rörde sig tillräckligt sakta. Förr eller senare måste Samuel... Ilien tillhör mig! Den dånande rösten fyllde luften. Kom från alla håll på en gång. Och Rand svor. Det måste vara samma väv som han hade använt på torget, eller någonting mycket likartat. Den krävde så lite av kraften att han kanske inte skulle ha känt flödena ens på 10 stegs håll från mannen som vävde dem. Ilien är mitt. Jag tänker inte förstöra det som tillhör mig för att döda dig, och jag tänker inte låta dig förstöra det heller. Du hade alltså fräckheten att komma hit och söka mig. Vågar du följa mig igen? En retsam ton hade smugit sig in i den dånande rösten. Vågar du det? Någonstans ovanför öppnades en portöppning och slöts igen. Rand hyste inget tvivel om att det var det han kände. Om han vågade. Mannen undrade om han vågade. Jag är draken återfödd, muttrade han, och jag ska döda dig. Han vävde en portöppning och steg ut flera våningar upp. Det var en ny korridor. Väggarna pryddes av gobelänger som föreställde fartyg ute på havet. I bortre änden sken solens sista blodröda skära genom en kolonnkantad gång. Resten av Samuels portöppning hängde i luften. De svagt glödande spökena efter hans flöden. Fast inte för svaga för att Rand skulle kunna urskilja dem. Han började väva sin egen öppning men stannade tvärt upp. Han hade hoppat upp hit utan en tanke på att det kunde vara en fälla. Om han exakt kopierade det han såg skulle han stiga ut precis där Samuel gjorde det. Eller så nära att det inte skulle göra någon skillnad. Men om han ändrade en aning. Det var omöjligt att säga om skillnaden skulle bli 50 fot eller 500. Men båda deras var tillräckligt nära. Den lodräta silverstrimman började vidga sig. Och genom den såg han storslagna ruiner försänkta i dunkel. Om än inte riktigt lika mörkt som i korridoren. Solen som han såg genom öppningen var samma röda kant men stod lite högre, halvt dold bakom en krossad kupol. Senaste gången han begett sig till denna plats hade han lagt ett nytt namn till listan på spjutjungfrur i sitt huvud. Första gången hade Peyden Fane följt efter och där blivit någonting mer än en vanlig mörkvän, någonting värre. Att Samuel hade flytt i Shadda Logoth kändes som om cirkeln slöts på mer än ett sätt. Det fanns ingen tid att spilla när han väl hade öppnat porten. Innan öppningen slutade att vidga sig sprang han genom den, ut i den förödda stad som en gång burit namnet Arridol. Han sprang med haltande steg och släppte samtidigt väven. Sprucken stenläggning och dött ogräs knastrade under hans fötter. Han slank runt det första hörn han kom fram till. Marken skakade under hans fötter och ett dån hördes från platsen som han kom från, ackompanjerat av blixtrande ljussken genom skymningsmörkret. Han kände flöden av jord, eld och luft. Skrik och vrål hördes genom krevaderna. Med Shaidin pulserande i sig linkade han iväg utan att se sig om. Han sprang och eftersom kraften fyllde honom kunde han se klart till och med i de mörka skuggorna. Den vidsträckta staden bestod av jättelika marmorpalats med 4 eller 5 kupoler i olika former som målades röda av den nedgående solen. Bronsfontäner och statyer i varje gatukorsning. Långa kolonner som löpte fram till stora torn som sträckte sig upp i skyn. Åtminstone de som var hela. De flesta slutade abrupt i en trasig stump. För varje oskad kupol fanns det 10 spräckta äggskal med avhackad topp eller en inrasad sida. Statyer låg kullvälta i bitar eller stod armlösa eller utan huvud. Det snabbt tätnande mörkret rusade fram över formliga kullar av spillror och krossad sten. Och de få förvridna träd som klängde sig fast vid dem klöste likt brutna fingrar mot himlen. Tegel och stenflisor låg spridda som en solfjäder över marken mitt emot vad som kunde ha varit ett mindre palats. Halva den kolonnkantade fasaden saknades och resten lutade drucket ut mot gatan. Han stannade mitt på gatan just innan han kom fram till solfjädern och försökte känna om det gick att förnimma fler strömmar av Shaidin. Det var en dålig idé att hålla sig längs kanten av gatan, inte bara för att vilken byggnad som helst kunde störta ner när som helst. 1000 osynliga ögon tycktes iaktta honom från fönster som liknade urhackade ögonhålor, betrakta honom med en förväntan som nästan gick att ta på. Avlägset kände han hur det nya såret i sidan bultade. En brinnande skåra som gav eko åt den ondska som häftade vid allting i Shadda Logoth. Till och med dammet på gatan. Det gamla ärret värkte som en hand knuten i kramp. Smärtan i foten kändes verkligen avlägsen. Närmare inpå pulserade själva tomrummet runt honom. Den svarta smitta på Shaidin dunkade i takt med knivsnittet över hans revben. Shardar Logoth var en farlig plats i dagsljus, på natten. Längre bort på gatan, på andra sidan ett högt, tunt stenmonument som mirakulöst nog fortfarande stod helt och rakt, var det någonting som rörde sig. En skugglik gestalt som pilade över gatan i mörkret. Rand var nära att leda kraften, men han kunde inte tro att Samuel skulle smyga bland skuggorna på det viset. När han just kommit in i staden och Samuel hade försökt förinta allting runt hans portöppning hade han hört fruktansvärda vrål, men då hade han ett och jämt lagt märke till dem. Ingenting levde i Shardar Logoth, inte ens råttor. Samuel måste ha tagit med sig hejdukar, men vars liv han gärna ödade bort i ett försök att komma åt Rand. Kanske skulle någon av dem kunna leda honom till Samuel. Han skyndade framåt så fort och tyst han kunde, men den krossade stenläggningen knastrade under hans fötter med ett ljud som av krasande benknotor. Han hoppades att det bara var hans side-in-förstärkta hörsel som uppfattade ljudet så högt. Han stannade vid basen av monumentet, en tjock nål av sten täckt med slingrande skrivtecken, och spanade framåt. Vem det än var som rört sig så var han borta nu. Endast en dåre eller någon som var modig på gränsen till vansinne gick in i någon av Shardar Logoths byggnader nattetid. Ondskan som genomsyrade Shardar Logoth, den ondska som hade dödat Aridol, hade inte dött med Aridol. Längre bort längs gatan slingrade sig ett tunt stråk av silverskimrande dimma ut genom ett fönster och sträckte sig mot ett annat stråk som kom det till mötes från ett stort hål i en mur. Inifrån hålet sken det som om fullmånen legat gömd där innanför. När natten kom hemsökte Mashadar den stad som var dess fängelse. Mashadar, ett jättelikt väsen som kunde dyka upp på ett dussin olika platser samtidigt, eller 100. Att vidröras av den var inget behagligt sätt att dö på. Inuti Rand dunkade smittan på Sidin starkare och elden som brann i hans sida flimrade som 1000 blixtar. Till och med marken tycktes pulsera under hans fötter. Han vände sig om, halvt inställd på att ge sig av. Det var mycket troligt att Samuel hade lämnat platsen nu när Mashadar kommit ut. Det var mycket troligt att mannen lurat hit honom i hopp om att han skulle leta bland ruinerna tills Mashadar dödade honom. Han vände sig om, men stannade tvärt och kröp ihop mot stenpiren. 2 trollocker kom smygande längs gatan. Stora, oformliga gestalter i svarta ringbrynjor, minst halvannan gång så långa som han själv. På axlarna och armbågarna var deras rustningar försedda med vassa taggar och i händerna hade de spjut med långa svarta spetsar och grymma krokar. Med Shardins hjälp såg han deras ansikten tydligt. Det ena vanställdes av en örnnäbb istället för näsa och mun, det andra av ett hårigt tryne med vildsvinsbetar. Varje förstulen rörelse formligen vrålade ut deras fruktan. Trollocker älskade att döda, älskade blod. Men Shardar Logoth gjorde dem skräckslagna. Fanns det trollocker här så betydde det att det fanns myrdrailer också. Ingen trollock skulle ha gett sig in i denna stad utan att bli pådriven av en myrdrail. Ingen myrdrail skulle ha kommit hit utan att Samuel drivit på. Vilket innebar att Samuel fortfarande måste vara här. Annars skulle trollockerna ha varit på väg mot stadsportarna i sporrsträck istället för att fortsätta jaga. Och jagade gjorde de. Vildsvinstrynet darrade när dess ägare vädrade i luften. Plötsligt hoppade en gestalt klädd i trasor ner från ett fönster ovanför trollockerna. Föll över dem med redan huggande spjut. Det var en ejl, en kvinna. Med chauffan virade om huvudet men slöjan hängande lös. Den örnäbbade trollocken gav till ett gällt skri när spetsen på hennes spjut genomborrade dess sida och drogs ut för ett nytt hugg. Besten med vildsvinstrynet snodde runt med ett vildsint morrande när dess följeslagare stupade och gjorde ett utfall med sitt spjut. Men kvinnan duckade under den svarta hullingförsedda spetsen och högg sitt eget spjut upp i vidundrets buk. Trollocken föll över den andra i en fäktande hög. Rand kom på fötter och började springa innan han hunnit tänka. Lea, ropade han. Han hade trott att hon var död, övergiven här av honom, död på grund av honom. Lia i Korsaidas sept i Cherines klan. Namnet stod skrivet med eldskrift i listan i hans huvud. Hon for runt för att möta honom med spjutet redo i ena handen och den runda läderskölden i andra. Hennes ansikte, som han mindes som vackert trots ärren på båda kinder, var förvridet av ursinne. Min, väste hon hotfullt mellan tänderna. Min, ingen får komma hit. Ingen. Han stannade tvärt. Hennes spjut väntade, ivrigt att borra sig in i hans sida också. Lea, du känner mig, sa han mjukt. Du känner mig. Jag ska ta dig tillbaka till spjutjungfrurna. Tillbaka till dina spjutsystrar. Han sträckte ut handen. Hennes raseri smälte till en förundrad grimas. Hon la huvudet på sned. Rand Althor, sa hon sakta. Hon spärrade upp ögonen och tittade ner på de stupade trollockerna. Ett förfärat uttryck spred sig över hennes drag. Rand Althor, viskade hon och drog klumpigt slöjan på plats över ansiktet med spjuthanden. Kara Khan, sköt hon och flydde. Han sprang stapplande efter henne. Gravlade sig över ruinhögarna som låg spridda över gatan, snubblade, slet upp en reva i rocken, föll igen och drog nästan av den i fallet, rullade runt och tog sig upp igen, sprang. Svagheten i hans kropp var avlägsen, liksom smärtan, men trots att han var förskansad djupt inne i tomrummet fanns det en gräns för hur hårt han kunde driva på sin kropp. Lea försvann i natten. Runt nästa mörka hörn, trodde han. Han haltade runt det så fort han kunde och sprang nästan rakt på fyra trollocker i svarta rustningar och en myrdrail vars bläcksvarta mantel hängde rakt ner trots att blekmannen rörde sig. Trollockerna morrade förvånat, men deras överraskning varade bara ett ögonblick. De lyfte sina hullingförsedda spjut och lieböjda svärd. Myrdrailen hade sitt nattsvarta svärd i handen. Ett vapen som vållade nästan lika dödliga sår som Fains dolk. Rand försökte inte ens dra det hägermärkta svärdet vid sin sida. Likt döden själv klädd i trasig röd rock ledde han kraften. Och med ens fanns ett svärd av eld i hans händer. Dunkelt pulserande av Shaidins kraft. Ett ögonlöst huvud föll från en svartklädd kropp. Det skulle ha varit lättare att förinta dem allihop så som han sett ashamanerna göra vid Domais brunnar. Men att försöka ändra väven nu kunde orsaka ett dröjsmål som kostade honom livet. Dessa svärd kunde döda till och med honom. Han dansade mellan fäktningsmönstren i ett mörker som lystes upp av elden i hans händer. Skuggorna svepte över ansiktena ovanför honom. Ansikten med vargnosar och getmular. Ansikten som skrek och förvreds i dödens grimaser när hans klinga skar genom de svarta brynjorna och köttet innanför som om det varit vatten. Trollockers främsta styrka var deras överväldigande vildhet och bäst kämpade de i stort antal. När de mötte honom och hans flammande svärd kunde de lika gärna ha varit obeväpnade och stått blickstilla. Svärdet försvann ur hans händer. Han stod fortfarande i slutet av det mönster som kallades vrida vinden. Han var omgiven av död. Den sista trollocken som fallit låg fortfarande och vred sig med gethornen skrapande mot den trasiga stenläggningen. Den huvudlösa myrdrailen fäktade förstås fortfarande med armarna och sparkade vilt med de stövelklädda fötterna. En halvman tog alltid lång tid på sig för att dö, till och med utan huvud. Knappt var svärdet borta förrän en silverblixt sköt ner ur den molnfria, stjärnfläckade skyn. Den första djungelden slog ner med ett öronbedövande dån mindre än fyra steg bort. Hela världen blev vit och tomrummet kapsejsade. Marken studsade under honom när ännu en blixt slog ner och så ännu en. Inte förrän då insåg han att han låg framstupa på marken. Luften sprakade. Omtöcknad tog han sig upp och var nära att falla igen när han sprang från en skur av blixtar som slet sönder gatan till det dova ackompanjemanget av nedstörtande byggnader. Rakt fram sprang han utan att bry sig om vart det bar, bara det var bort från förödelsen. Plötsligt blev han tillräckligt klar i huvudet för att se var han befann sig. Han raglade över ett vidsträckt stengolv täckt med nedfallna stenfragment, vissa lika stora som han själv. Här och där gapade mörka, ojämna hål i stengolvet och runt omkring reste sig höga väggar och rad på rad av balkonger som löpte runt hela salens omkrets. Endast en liten del av det som en gång varit ett jättelikt tak fanns kvar i ena hörnet. Stjärnorna lyste klara ovanför. Han tog ännu ett ostadigt steg och då gav golvet efter under honom. Desperat slängde han ut händerna och fick med en stöt tag i den skrovliga kanten med högerhanden. Där hängde han i fullständigt mörker. Han hade ingen aning om ifall det bara var ett par famnar ner till våningen under eller om han hängde över ett hål som sträckte sig flera mil ner i marken. Han kunde sätta fast band av luft vid den ojämna kanten på hålet över sitt huvud för att sedan dra sig upp längst om. Men på något sätt hade Samuel förnummit den förhållandevis lilla mängd av shaidin som han använt till svärdet. Det hade dröjt ett tag innan blixtarna började hagla, men han kunde inte avgöra hur lång tid det tagit honom att döda trollockerna. En minut? Några sekunder? Han svängde upp vänsterhanden för att försöka få tag på hålets kant. Smärtan hölls inte längre på avstånd av tomrummet. Det högg till som om någon kört en dolk i sidan på honom. Röda fläckar dansade framför hans ögon. Än värre var att högerhanden började halka över den söndervittrande stenkanten och han kände hur fingrarna blev allt svagare. Han skulle bli tvungen att... En hand slöt som hans högra handled. Du är en narr, hördes en djup mansröst säga. Skatta dig lycklig att jag inte har lust att se dig dö idag. Handen började dra upp honom. Tänker du hjälpa till? Frågade rösten uppfordrande. Jag tänker inte bära dig på mina axlar eller döda Samuel åt dig. Rand skakade av sig sin bestörtning, sträckte sig upp, fattade tag om hålets kant och började dra trots den fruktansvärda smärtan i sidan. Och trots den smärta lyckades han frambringa tomrummet igen och gripa Shaidin. Han ledde inte kraften men ville vara redo. Hans huvud och axlar kom upp över golvnivån och nu kunde han se den andra. Det var en storvuxen kar, lite äldre än han, med hår svart som natten och en rock lika svart som någon ashamans. Rand hade aldrig sett honom förut. Det var åtminstone inte någon av de förlorade. Deras ansikten kände han igen. Det trodde han i varje fall. Vem är du? Frågade han uppfordrande. Mannen som fortfarande var i färd med att hiva upp Rand gav till ett kort skratt. Låt oss helt enkelt säga att jag är en främling på genomresa. Vill du verkligen prata nu? Rand sparade krafterna till att kämpa sig upp och komma upp med bröstet över kanten, sen midjan. Plötsligt blev han varsat golvet runt om de badade i ett ljuslikt skenet från fullmånen. Han vred sig runt för att titta över axeln och fick se Marshadar. Inte en tunn strimma utan en bred glödande våg som kom tumlande ut från en av balkongerna, välvde sig över deras huvuden, sjönk mot dem. Utan att tänka lyfte han sin fria hand och lät landselden skjuta uppåt. En kompakt stråle av vit flytande eld som skar genom den skinande massan som var på väg ner mot dem. Han var vagt medveten om att ännu en stråle av bländande solid eld sköt ut från den andres hand, den som inte var sluten om hans. En stråle som skar tvärs emot hans. De båda strålarna möttes. Det var som om hans huvud var en gonggong som någon slagit till. Rand genomfors av en krampryckning. Kärdin och tomrummet gick i tusen bitar. Allting var dubbelt för hans syn. Balkongerna, stenklumparna som låg strödda över golvet. Den andra var också dubbel. Två gestalter som överlappade varandra och som båda satt med huvudet mellan händerna. Blinkande sökte Rand efter Mashadar. Vågen av skinande dimma var borta. Bland balkongerna ovanför syntes fortfarande en blek glöd, men den blev allt svagare, drog sig undan inför Rands allt stadigare syn. Tydligen flydde till och med den själlösa Mashadar för landseld. Han tog sig ostadigt på fötter och sträckte ner handen mot den andra. Det är bäst att vi skyndar oss härifrån. Vad var det som hände? Mannen tog sig upp med en grimas åt Rands utsträckta hand. Han var minst lika lång som Rand, vilket var sällsynt överallt utom hos Ail. Jag vet inte vad som hände, brummade han. Spring nu, om du vill leva. Han gjorde genast själv syn för sägen och störtade bort mot en rad öppna valvbågar. Inte i den närmaste väggen, för det var därifrån Mashadar hade kommit. Rand famlade efter tomrummet och stapplade efter honom så fort han förmådde. Men innan de hunnit bort till öppningen började blixtarna falla igen som en tät skur av silverpilar. De rusade ut under ett av valven förföljda av mullret från nedstörtande murar, moln av damm och nedregnande stenfragment. Framåt böjd och med ena armen framför ansiktet sprang Rand hostande genom ett brett rum vars skälvande valv höll upp ett tak från vilket stenflisorna regnade. Innan han visste ordet av kom han ut på en gata och hade tagit tre stapplande steg innan han hann stanna. Smärtan i sidan fick honom att vilja vika sig dubbel, men han var rädd att benen skulle svika om han gjorde det. Det bultade i den sårade foten. Det kändes som om det gått ett år sedan den röda tråden av eld och luft hade genomborrat hans häl. Hans räddare stod och iakttog honom. Trots att mannen var täckt med damm från topp till tå lyckades han ändå se ut som en kung. Vem är du? Frågade Rand igen. En av Thames män. Eller har du lärt dig själv? Du kan fara till Caimlin, till Svarta tornet. Du måste inte leva i skräck för Aes Sedai. Av någon anledning kändes det konstigt att säga detta, men han begrep inte varför. Jag har aldrig varit rädd för Aes Sedai, fräste mannen och tog sedan ett djupt andetag. Förmodligen borde du ge dig av härifrån nu, men om du tänker stanna och döda Samhel måste du försöka tänka som han. Det har du visat att du kan. Jag har alltid varit förtjust i att krossa män där de kunnat se något tecken på sina egna triumfer, om det varit möjligt. I brist på det kan det duga med någonting som mannen i fråga har märkt ut som sitt. Porten, sa Rand sakta. Det enda i Kärda Logov som man kunde säga att Rand satt sitt märke på var porten. Han väntar i närheten av porten och han har gillrat fällor och tydligen skyddsformler av samma slag som i Ilien. Anordningar för att känna av om en man ledde kraften. Samhel hade planerat det här väl. Mannen skrattade syrligt. Du kan visst hitta vägen. Om någon tar dig i handen och leder dig, försök inte snubbla bara. Väldigt många planer måste smidas om ifall du låter dig bli dödad nu. Han vände sig om och började gå tvärs över gatan mot en gränd. Vänta, ropade Rand efter honom. Mannen fortsatte utan att se sig om. Vem är du? Vad då för planer? Mannen försvann in i gränden. Rand stapplade efter honom, men när han nådde mynningen till den trånga gränden var den tom. På båda sidor löpte dess obrutna väggar gott och väl 100 steg till nästa gata där ett matt sken skvallrade om att en annan del av Mashadar uppehöll sig. Men mannen var borta, vilket var fullständigt omöjligt. Han hade för all del haft tid att väva en portöppning, om han nu visste hur man gjorde. Men i så fall skulle resterna fortfarande synas, och dessutom skulle Rand tydligt ha känt om någon lett en så stor mängd av Sidin på så nära håll. Plötsligt insåg han att han inte hade känt Shaidin när mannen vävde landseld heller. Blotta tanken på detta, hur de båda strålarna rört vid varandra, fick honom att se dubbelt igen. Ett kort ögonblick såg han mannens ansikte igen, skarpt när allt annat var suddigt. Han skakade på huvudet tills det klarnade. Vem i ljusets namn är du? Viskade han. Och efter en kort tystnad. Vad i ljusets namn är du? Vem eller vad han än var, så var mannen försvunnen. Samuel var fortfarande i Shadar Logoth. Med en kraftansträngning lyckades han än en gång framkalla tomrummet. Smittan på Shaidin vibrerade nu, surrade djupt inom honom. Själva tomrummet vibrerade. Men musklernas svaghet och smärtan från såren tonade bort. Han skulle döda en av de förlorade innan natten var över. Haltande smög han sig genom de mörka gatorna. Mycket försiktig med var han satte ner fötterna. Helt ljudlöst gick det inte, men nu var natten full av ljud. Skrik och gutturala rop hördes i fjärran. Själlösa marschärdar dödade allt den träffade på. Och i natt dog trollockerna i Shadar Logoth, liksom de hade gjort en gång för länge, länge sedan. Ibland såg han trollocker på någon korsande gata, 2 eller 5 eller ett dussin. Ibland tillsammans med en halv man, men oftast utan. Ingen av dem såg honom och han brydde sig inte om att störa dem. Inte bara för att Shamel skulle känna om han ledde kraften. De trollocker och myrdrailer som inte dödades av marschärdar var ändå döda. Shamel hade nästan säkert fört dem hit genom vägarna. Men uppenbarligen förstod han inte den fulla vidden av hur Rand satt sitt märke på porten i Shadar Logoth. En god bit innan han kom fram till torget där porten fanns stannade Rand upp och såg sig omkring. Inte långt från där han stod reste sig ett torn som såg ut att vara oskadat. Det var inte tillnärmelsevis så högt som en del andra, men likväl befann sig toppen åtminstone 25 famnar ovanför marken. Den mörka portöppningen vid dess fot var tom. Dörrens trä hade för länge sedan ruttnat bort och gångjärnen förvandlats till stoft. I ett mörker som bröts endast av stjärnornas bleka sken genom fönstren steg han sakta upp för den vindlande trappan. Små moln av damm rördes upp under hans fötter och för vart annat steg han tog sköt en pil av smärta upp genom benet. Väl uppe på toppen lutade han sig mot det släta räcket och hämtade andan. Genom hans huvud for tanken att det inte skulle bli någon ände på klagolåten om Min fick veta det här. Eller Amis, eller för den delen Cadsuan. Över de taklösa ruinerna såg han det stora torg som en gång varit bland de mest betydelsefulla i Arridal. Från början hade en ogirlund brett ut sig i den här delen av staden. Men inom 30 år efter det att ogierna, som byggt stadens äldsta delar, gett sig av, hade invånarna huggit ner träden för att ge plats åt det växande Arridal. Det stora torget omgavs av palats och ruiner där marschärdars bleka glöd sken djupt innanför en del av fönstren. Och i ena änden fanns en stor hög av spillror. Mitt på torget reste sig porten, vad som såg ut att vara ett högt, brett stenblock. Han var för långt bort för att urskilja de konstfärdigt utmejslade bladen och rankorna som täckte den. Men däremot såg han det höga stängslet som en gång omgivit porten och nu låg kullvält på marken. Det var gjort av metall som smitts med kraftens hjälp och låg nu i en glänsande hög, orört av rost. Han kunde också se den fälla han själv vävt runt porten, vrängd på ett sätt som gjorde den osynlig för alla utom honom själv. Det gick inte att se om trollocken och halvmännen hade passerat genom den, men om de hade det skulle de vara döda inom kort. En otäck anordning. De fällor som Samuel troligen hade gillrat där nere var osynliga för honom, men det var väntat. De var förmodligen inte heller speciellt trevliga. Först kunde han inte se Samuel, men sen rörde sig någon bland de räfflade kolonnerna framför ett av palatsen. Rand väntade. Han ville vara säker. Han hade bara en chans. Gestalten tog ett steg framåt, ut ur kolonnernas skugga, bred huvudet fram och åter. Samuel med snövit spetskrage kring halsen som väntade på att Rand skulle komma in på torget, in bland fällorna. Bakom honom blev skenet som syntes genom palatsfönstren starkare. Samuel spanade ut i mörkret som låg utbrett över torget och marschärdar sipprade ut genom fönstren. Täta stråk av silvergrå dimma som flöt samman och svävade fram över honom. Samuel tog ett par steg åt sidan och vågen av ljus började sänka sig allt snabbare. Rand skakade på huvudet. Samuel var hans. De flöden som krävdes för att väva landställ tycktes samlas av sig själva trots det matta ekot av Cadjoans röst. Han lyfte handen. Ett skrik skar genom mörkret. En kvinna som skrek av ofattbar smärta och skräck. Rand såg Samuel vända sig om och stirra på den stora ruinhögen samtidigt som Rand själv vände blicken åt samma håll. På högens topp avtecknade sig en gestalt mot natthimlen. En gestalt i rock och snäva byxor. En tunn ensam tråd av marschärdar nuddade hennes ben. Med utsträckta armar fäktade hon och vred sig men kunde inte röra sig ur fläcken. Hennes ordlösa tjut tycktes ropa hans namn. Lea, viskade han. Omedvetet sträckte han sig ut som om han kunde sträcka ut handen över det avstånd som skilde dem och rycka undan henne. Men ingenting kunde rädda vad Marschadar hade rört vid, lika lite som någon kunde ha räddat honom om Fein hade nått hans hjärta med sin dolk. Lea, viskade han, och landselden sköt ut från hans hand. Bråkdelen av ett ögonblick tycktes hennes gestalt fortfarande stå där, avteckna sig i nattsvart och snövitt. Men sen var hon försvunnen, död innan smärtan ens nått henne. Med skrik lät Rand landselden svepa ned mot torget så att spillrorna rasade in över sig själva, svepte fram som en död bortom tiden själv. Men så släppte han Sairin innan pelaren av vit eld nådde marschärdar som nu böljade fram likt en sjö över torget, flöt förbi porten mot en flod av silverljus som kom sipprande från ett annat palats på andra sidan. Samuel måste vara död. Det måste han vara. Det hade inte funnits någon tid för honom att fly eller väva en portöppning. Och om han hade gjort det skulle Rand ha känt flödena av Sairin. Samuel var död, dräpt av en ondska nästan lika stor som hans egen. Känslorna halkade över tomrummets yta och Rand ville skratta, eller kanske gråta. Han hade kommit hit för att döda en av de förlorade, men istället hade han dödat en kvinna han hade övergett här. En lång stund stod han där i tornets topp medan månen gled fram över natthimlen. Stod och såg på hur marschärdar fyllde torget tills endast den allra översta delen av porten stack upp genom den lysande dimman. Sakta började den sjunka undan, gav sig av mot andra jaktmarker. Om Samuel varit vid liv skulle det ha varit lätt för honom att döda draken återfödd då. Rand var inte säker på om det skulle ha gjort honom någonting. Slutligen gjorde han en portöppning för att glida och skapade en plattform. En rund platta utan räcken, till hälften vit och till hälften svart. Det gick långsammare att glida än att färdas. Det tog honom minst en halvtimme att komma tillbaka till Ilien och hela vägen etsade han in Leas namn i sitt medvetande. Om och om igen, gisslade sig själv med det. Han önskade att han kunnat gråta, men det verkade som om han glömt hur man gjorde. De väntade på honom i kungliga palatset, i tronsalen, Bashir, Dashiva och de andra ashamanerna. Rummet var exakt som det han sett på andra sidan av torget, till och med golvlamporna, friserna i marmorväggarna och den långa estraden. Exakt likadant, utom att det var aningen större på alla håll och det på estraden istället för 9 stolar endast fanns en stor guldklädd tron med armstöd formade som leoparder och 9 knytnävstora guldbin högt upp på ryggstödet. Rand satte sig trött ned på estradens trappsteg. Shamael är alltså död, sa Bashir, samtidigt som han lät blicken vandra över Rands smutsiga gestalt och trasiga rock. Han är död, sa Rand. Där Shiva drog en djup, lättad suck. Staden är vår, fortsatte Bashir. Eller din, ska jag kanske säga. Plötsligt skrattade han till. Stridigheterna fick ett snabbt slut så snart rätt människor begrep att det var du. Det hann aldrig bli så farligt. Längs ena rockarmen löpte en mörk fläck av torkat blod. Rådet har väntat ivrigt på att du ska komma tillbaka. Ängsligt skulle man nog kunna säga, tillade han med ett spefullt leende. 8 män hade stått och svettats i ena änden av tronsalen ända sedan Rand kom dit. De hade på sig mörka sidenrockar med broderier i guld eller silver på kragen och ärmarna. Och runt halsen och handlederna bar de skir vit spets. En del av dem hade skägg utan mustasch och samtliga bar breda band av grönt siden med 9 gyllene bin snett över bröstet. På tecken från Bashir kom de fram. För vart tredje steg de tog bugade de för Rand som om han hade varit klädd i de finaste kläder som någonsin sytts. Ledaren tycktes vara en lång man med runt ansikte och skägg. Han utstrålade en naturlig värdighet som dock mattades av hans oro. Ers nåd draken, sa han och bugade sig igen med händerna tryckta mot hjärtat. Förlåt mig, men först Brand står ingenstans att finna. Så kommer det att förbli, sa Rand tomlöst. Rands röst fick det att rycka i en muskel i mannens kind. Han svalde. Som ni säger, ers nåd draken, mumlade han. Jag är först Gregorin de Lucenos, ers nåd draken. I först Brands frånvaro talar jag för de 9:s råd. Vi erbjuder er här med... Med handen vid sidan viftade han energiskt åt en kortare skägglös man som steg fram, hållande i en kudde övertäckt med grönt sidentyg. Vi erbjuder er här med Ilien. Den kortare drog raskt bort sidenduken och blottade en tung lagerkrans av guld, 2 tum bred. Staden är självfallet er, fortsatte Gregorin ängsligt. Vi satte stopp för allt motstånd. Vi erbjuder er kronan och tronen och hela Ilien. Utan att röra en muskel stirrade Rand på kronan där den låg på sin kudde. Folk hade trott att han skulle utropa sig till kung i Tyr, fruktat att han skulle göra detsamma i Carhain och Andor. Men aldrig förr hade någon erbjudit honom en krona. Varför? Är Martin Stefanos så villig att avsäga sig tronen? Kung Martin försvann för 2 dagar sedan, sa Gregorin. Vissa av oss fruktar. Vi fruktar att först Brand kan ha någonting med saken att göra. Brand har... Han svalde. Brand hade stort inflytande hos kungen. För stort, enligt vissa. Men de senaste månaderna var han upptagen av annat. Och Martin hade börjat hävda sin egen rätt igen. Remsor av den lortiga rockarmen och trasor av skjortarmen dinglade från Rands arm när han sträckte ut handen för att ta upp lagerkronan. Draken som slingrade runt hans underarm glittrade lika klart som kronans guld i lampskenet. Han vred den mellan händerna. Du har fortfarande inte sagt varför. För att jag intagit Ilien. Han hade intagit Tyr och Carhain också, men i båda dessa länder fanns det fortfarande de som motsatte sig honom. Likväl tycktes det vara enda möjligheten. Delvis av den anledningen, sa Gregorin torrt. Inte desto mindre kunde vi ha valt en ur vår egen skara. Kungar har kommit från rådet förut. Men på grund av spannmålstransporterna som ni beordrade från Tyr har alla i Ilien höga tankar om er. Utan dem skulle många ha svultit ihjäl. Brand såg till att varje brödsmula gick till hären. Rand blinkade och ryckte ena handen från kronan. Han sög på fingertoppen där han blivit stucken. Nästan helt dolda bland kronans lagerblad fanns vassa svärdspetsar. Hur länge sedan var det som han beordrat tairenierna att sälja spannmål till arvfienden Ilien med hot om dödsstraff om de vägrade? Han hade inte insett att de hade fortsatt efter att han börjat förbereda sin invasion av Ilien. Kanske var de rädda för att ta upp ämnet, men i så fall hade de också varit rädda för att sluta. Kanske hade han i någon mån förtjänat rätten till den här kronan. Försiktigt satte han lagerkransen på huvudet. Hälften av svärden pekade uppåt, hälften nedåt. Det var en krona som ingen skulle kunna bära oberörd. Gregorin bugade sig smidigt. Ljuset skine över Rand Althor, konung av Ilien, mässade han. Och de sju andra furstarna bugade med honom och mumlade. Ljuset skine över Rand Althor, konung av Ilien. Bashir nöjde sig med att böja huvudet. Han var trots allt farbror till en drottning. Men där Shiva ropade, Hail Rand Althor, all världens konung. Flynn och de andra ashamanerna stämde in. Hail Rand Althor, all världens konung. Hail världens konung. Det hade en behaglig klang. Berättelsen spred sig så som berättelser plägar göra och förändrades med tiden och avståndet. Den spreds från Ilien med kustfartyg, handelsforor och brevduvor utsända i löndom. Spred sig likt ringar på vattnet som mötte andra ringar och skapade nya i en sällsam dans. En här hade kommit till Ilien, sa ryktena. En här av Eilmen och Eishidair som dykt upp ur tomma luften. En här av män som kunde leda kraften och red på bevingade vidunder. Till och med en här av Saldener. Även om det var få som satte någon tro till den versionen. Enligt några historier hade Rand Althor mottagit Iliens lagerkrona av de nios råd. Enligt andra av en knäböjande Martin Stefanios. En del sa att draken återfödd hade slitit kronan från Martins huvud och sedan spetsat detta huvud på en påle. Nej, draken återfödd hade lagt Ilien i ruiner och begravt den gamle kungen i spillrorna. Nej, han och hans här av ashamaner hade förintat Ilien med kraften. Nej, det var Ibor Dar han hade förött efter att han intagit Ilien. En sak dök emellertid upp gång på gång i dessa berättelser. Iliens lagerkrona hade fått ett nytt namn, Svärdskronan. Och av någon anledning kände både män och kvinnor som vidarebefordrade dessa historier ofta ett behov av att lägga till några ord som alltid lydde nästan likadant. Stormen är på väg, sa de och blickade oroat söderut. Stormen är på väg. Ljungeldernas furste, stormens riddersman med svärdskronan på huvudet och ödet i sin hand. Som tror att han är den som vrider tidens hjul, kan allt för sent bli varse vad som är rätt och sant. Från en fragmentarisk översättning av drakprofetian till vad som då kallades folkmål, tillskriven först Mangore Kiramin, svärdsbard av Aramel och väktare till Carrigan MacConar. Omkring 300 efter världsfallet.